Och jag vill först citera David Wilkerson, författare och huvudperson i boken och filmen Korset och stiletten. Han skrev en artikel som publicerades i Nytt liv i oktober 84 följande: vissa människor försöker få dig att tro att Gud är förpliktigad genom sitt ord att besvara varje bön. I det ögonblick du når den rätta nivån av tron, eller använder de rätta orden och bekännelserna, det innebär att du måste städa rent ditt språk rent ifrån alla negativa tankar och ord och bekännelser. För du får inte förolämpa Gud. Han kanske precis var beredd att ge dig vad du önskade, men aj då, där gjorde du en negativ bekännelse. Du sa fel ord, och så tar Gud tillbaka allting. Du hade det nästan, men nu har du det inte. Ditt eget fel alltså. Kära vänner, fortsätter Wilkerson, en sån teologi är inte bara dum. Den är ett slag i ansiktet på en intelligent och kärleksfull himmelsk far. Men överallt möter jag idag kristna som lever i rädsla för att säga fel sak och därigenom hindra strömmen av välsignelse. Som om Gud vägde varje ord som vi säger på en guldvåg, redo att bestraffa var och en som säger något opassande. Slutcitat. Ja, vi lever i en teknologiserad tid där människan har vant sig vid att få vissa saker bara genom att stoppa in ett mynt i en apparat och trycka på rätt knappar, så kommer det ut rätt produkt. Men trycker man på fel knappar så kommer det inte ut vad man hade önskat sig. Och då får man ju skylla sig själv. Och det tycks som om vårt tekniska samhälle också har färgat vår teologi i det här avseendet. Många tycks tro att man kan avkräva Gud precis det man vill ha, bara man hittar den rätta metoden, den rätta tekniken. Och Gud har liksom decimerats till en slags, ja, otrolig maskin. Men nu gäller det bara att hitta bruksanvisningen för att rätt kunna hantera den här maskinen. Men man tror sig alltså kunna manipulera Gud på något sätt, utnyttja hans kraft för att uppnå sina egna syften, bara man hittar och följer den rätta tillvägagångssättet enligt bruksanvisningen. Och det blir fråga om en väldigt mekanisk och en väldigt ytlig gudsrelation, där man är mer intresserad av vad jag kan få ut av Gud och vad han kan göra för mig, än vad man är av vem Gud är, än av vad man är av att söka Gud för hans egen skull. Och i första Samuelsbokens fjärde kapitel så beskrivs en tragisk händelse i Israels historia för över 3000 år sedan. En tid då Guds folk trodde att man försäkrade sig genom Gud, om Guds hjälp genom vissa yttre medel bara. Att en yttre form, i det här fallet arkens närvaro, skulle garantera att Gud absolut måste stå på deras sida och skulle göra precis vad han önskade av honom. Och första Samuelsboken, den markerar ju domartidens avslutning och övergången till den hebreiska monarkin med Saul och David som de första konungarna. Israels folk hade nu i över 300 år bott i landet sedan uttåget ur Egypten. Men den här tiden hade varit en tid av andligt och moraliskt förfall. I domarbokens inledning så läser vi om hur folket började göra vad ont var i Herrens ögon efter det att Josua och den äldre generationen hade dött, och hur man övergav Herren och följde efter avgudar. Och för att få dem, alltså folket, att inse att de nu var på fel väg, så tog liksom Herren sin välsignande och beskyddande hand bort ifrån folket. Och genast som var fienderna där och började nagga Israels rike i kanterna, och blev de också ofta övermäktiga. Och när de då i sin nöd ropade på Gud, så sände Gud i sin nåd dem domare, räddare, som frälste dem ur förtryckarnas hand. Men så fort domarna dog så var de tillbaka till avguderiet och ondskan igen. Så domarbokens avslutande kommentar om den här tiden är ju följande: att på den tiden då gjorde var och en vad honom behagade. Det andliga moraliska förfallet blev allt djupare och djupare, och det tragiska i Samuelsbokens inledning är att avfallet nu tycks vara mest påtagligt bland själva prästerskapet. Elis söner, Pinehas och Hofni, som skulle sköta tjänsterna vid tabernaklet som nu stod uppställt i Silo, de föregick så mycket dåliga exempel. Det står i första Samuelsbokens andra kapitel och 12:e vers att det var onda män som inte ville veta av Herren. De hade ingen respekt eller vördnad för Gud. De försökte istället bara utnyttja sin tjänst som präster för egen vinnings skull. Och när folk kom för att offra till Gud, så stal prästerna utav offerköttet, det som egentligen tillhörde Herren. Och i vers 17 står det, i andra kapitlet, att de unga männens synd var så mycket större inför Herren, eftersom folk därigenom lärde sig att förakta Herrens offer. Och dessutom utnyttjade de sexuellt de kvinnor som gjorde tjänst vid tabernaklets ingång, och därigenom bedrev de otukt och äktenskapsbrott, eftersom åtminstone Pinehas var gift, som vi vet. Lägg märke till att ett moraliskt förfall börjar alltid på en teologiskt andlig nivå. Granska gärna själv ditt eget liv i det här avseendet. Och jag tror du ska komma fram till att tider då du har levt lättare i synd har också varit tider då du har haft sämre kontakt med Gud. Det är det jag hör ihop. Det går inte att skilja på. Moraliskt förfall föregås alltid av ett andligt förfall. Och ett andligt förfall leder ofta till ett moraliskt förfall. Eli borde naturligtvis ha tagit itu med saken och avskedat sina söner som präster vid tabernaklet. Men i den här saken så ärade inte Eli Gud, utan han var mera mån om sin egen släkt och lät dem fortsätta. Så istället så skickade Gud en gudsman till Eli en dag, som förkunnade för honom i ett profetiskt budskap i andra kapitlets avslutning, att nu måste Gud avsätta dessa präster. Och det skulle ske genom att de på en och samma dag båda skulle dö. Och så skulle det bli slut med den prästsläkten. Kapitel 2, vers 34. Ja, det var en andligt mörk tid som det här handlar om. Och det står i kapitel 3, vers 1, att på den tiden så var Herrens ord sällsynt i Israel, och profetsyner var ovanliga. Men just i denna andligt mörka tid höll ändå Gud på att verka. Hans plan låg på intet sätt i träda. Gud var aktiv. Och vet du, det började med en gråtande kvinnas tysta bön. Det här har vi redan talat om. En gråtande kvinnas förtvivlade bön en dag utanför tabernaklet. Hon var barnlös och hon levde under stor smälek. Men hennes förtvivlade bönesuckar innebar en vändpunkt i Israels historia. Gud hör tysta böner, kallade vi den predikan. Och så blev gossen Samuel född och förd till tabernaklet vid unga år för att ständigt göra tjänst där och beredas som en Guds profet som skulle bringa väckelse till en hel nation som nu levde i andligt mörker. I kapitel 3 står det om hur denne Samuel började lära sig att känna igen Herrens röst. Och ni vet hur Gud kallar på honom i nattens timmar. Det var början det. Men i slutet på kapitel 3 står det att Samuel växte upp och Herren var med honom. Och hela Israel, vers 20, förstod att Samuel var betrodd att vara Herrens profet. Och Herren fortsatte att låta sig bli sedd i Silo, till Herren uppenbarade sig för Samuel i Silo genom Herrens ord. Och så växte han upp till en profet och snart skulle han träda fram på den offentliga scenen i Israel. Men inte ännu. Så när vi kommer in i fjärde kapitlet så står folket fortfarande utan andlig och politisk ledare. Nu handlar det om krig plötsligt. Och det här är någonting som är svårt att hantera. Därför vill jag bara ägna några ord åt krigen i Gamla testamentet. Ska göra det mer på den kurs vi kommer att ta upp i vår. Men en enkel värdemätare på Israels andliga tillstånd, det var deras relation till sina grannar. Och det här kan hjälpa oss att förstå krigen i Gamla testamentet något kanske. Om Israel levde i ett gott förhållande till Gud och gjorde vad som var rätt i Guds ögon, så hade de ofta fred med sina grannar. Eller om de blev överfallna, om krig uppstod, så var Israel alltid övermäktig sina fiender, om de levde i en rätt relation till Gud. Men om de levde i uppror mot Guds vilja och i olydnad mot honom, så innebar det alltid krig, konflikt och nederlag ifrån fiendens sida. Så en andlig svaghet bland folket ledde ofta till nederlag på slagfältet också. Egentligen så var det här helt i enlighet med vad Mose lag redan hade sagt. Det står nämligen i tredje Mosebok 26 följande: Herren säger att om ni vandrar på mina vägar, så ska ni ha frid och fred i landet, och ni ska ha ro, och ingen ska förskräcka er. Men om ni inte vandrar på mina vägar utan bryter mitt förbund, då ska jag vända mitt ansikte ifrån er, ja, mot er, och ni ska bli slagna av era fiender, och av dem som hatar er, de ska råda över er. Så när Israel led nederlag på slagfältet, så borde de egentligen stanna upp och rannsaka sig själva och fråga sig vad det var för fel i deras gudsrelation. En fiende som blev dem övermäktiga var egentligen en varningssignal till folket om att allt egentligen inte stod rätt till i deras relation med Gud. Och domarboken och konungaböckerna visar ett tydligt, entydigt mönster i det avseendet. Varje tid som folket gav efter för synd, så blev också Israels fiender dem övermäktiga. Men varför överhuvudtaget finns krig i Gamla testamentet? Ja, det har också en andlig förklaring. Ja, först och främst en andlig förklaring. Och missar vi det här, så kommer vi alltid att förfasa oss över grymheterna i Gamla testamentet. Vi måste komma åt den här djupare förståelsen. Israel var ju en teokrati, ett gudsstyre, en politisk enhet inom givna geografiska gränser. Ett folk som hade Gud till konung, och Gud själv hade givit dem sina heliga lagar som skulle göra detta folk annorlunda från alla andra folk. Lagar som reglerade deras religiösa, moraliska och juridiska liv. Samtidigt var ju hela världen i den ondes våld. Satan hade den andliga makten på jorden och över jordens folk. Denna världens första kallas han. Och när Israel nu upprättas som en teokrati till ett folk under den enda levande och sanne guden, så innebar det att Satans makt utmanades på planeten jorden. Ja, till och med rent geografiskt. Israel skulle vara ett rike av präster, ett heligt folk, som ensamt på jorden som folk skulle upphöja, tillbedja och lovsjunga den enda sanne guden. Bakom de olika avgudareligionerna dolde sig dock andemakter, sataniska makter, som åtrådde att själva få människornas tillbedjan, den tillbedjan som egentligen endast tillkom den enda sanne guden. När därför den hebreiska teokratin upprättades, så var det som upplagt för ständig konflikt mellan denna teokrati och de omkringliggande folken. En konflikt som egentligen var en andlig konflikt. Vittnesbördet om den enda sanne guden måste liksom till varje pris tystas Det var en ständig irritation för den sataniska världen att det nu fanns ett folk som byggde tabernakel, som byggde tempel och offrade och tillbad den levande guden. Honom som Satan hade gjort uppror emot och fått människosläktet med sig emot. Men denna andliga konflikt tog sig alltså på Gamla testamentets tid fysiska uttryck. Den tog sig uttryck på slagfältet. Ett av de bästa exemplen på det här finner vi i Nehemja 4, fjärde kapitlet och första verserna där. Där de omkringboende folken ser med mycket stor illvilja på att judarna nu hade kommit tillbaka från fångenskapen och började bygga på muren igen för att också bygga upp templet igen. Och en av Israels motståndare säger då den en dag genom Sanballat följande: vad är det dessa vanmäktiga judar gör? Ska man låta dem hållas kanske? Ska de få offra igen kanske? Ni ser, det var den stora irritationen. Inte att de existerade som nation och rike, utan att det var ett rike under Gud. Att det skulle finnas ett tempel, en offerplats, en plats för tillbedjan åt den enda sanna guden. Och så gick man med vapen och stad för att hindra judarna i deras bygge. Och den striden måste bekämpas på ett andligt sätt. Men visserligen står det alltså att judarna då byggde vidare på muren med mursleven i ena handen och vapnet i den andra handen. Det var frågan om en andlig strid som måste föras på det fysiska planet. Och det var frågan om samma andliga strid som vi har att utkämpa idag. Men på ett renodlat andligt plan. Eftersom församlingen inte är en teokrati, inte är en politisk enhet i den bemärkelsen, som lever i ett land med givna gränser som vi har att försvara. Men Gamla testamentets krig kan alltså inte jämföras med några andra krig. De är helt unika i sitt slag. Men församlingen måste förstå att vi är besläktade med de krigen, med den krigföringen, för vi har samma andliga kamp att utkämpa. En kamp inte mot kött och blod, utan direkt emot förstans, mot mörkrets andemakter och förstarna i andevärlden. Direkt krigföring emot den makten. Och med helt andra vapen än svärdet, än bågen som Israel använde. Förstår vi inte detta, så tror jag vi illa ute som kristna. Domartidens andliga nedgång kännetecknades av att Israels fiender ofta blev dem övermäktiga. Men observera också det intressanta faktum att Israels grannfolk av Guds profeter ofta ställdes ansvariga för deras våldsdåd. De ska göra räkenskap inför Gud för sina krig, för sina våldshandlingar. Profeten Amos träder upp och tillrättavisar. Profeten Jeremia uttalar domsord över många olika nationer som vi tycker inte alls kände Gud, men som ändå ställs ansvariga inför Israels Gud för vad de har gjort och för hur de har levt. Det förutsätter, om Gud nu är rättvis, vilket han är, att de kananeiska folken och Israels grannar egentligen borde ha lagt ner sina vapen och skyndat till Jerusalem och också de tillbett den enda sanna guden och lämnat sina avgudar bakom sig för alltid. Nu var det filisterna som ständigt låg över Israel. Och i de gamla egyptiska texterna som nämns filisterna som havets folk. För de kom nämligen som emigranter ifrån de egeiska havsöarna, Kreta bland annat, och mindre Asiens fastland. Åtta olika stamfolk kom och emigrerade till östra Medelhavskusten. De kom första grupperna redan på 2000-talet före Kristus. För Abraham mötte ju filisterna, står det i första Mosebok 21. Men den senare immigrationen på 1100-talet före Kristus, den bestod av en mer aggressiv grupp eller stammar filister. De invaderade många riken och trängde till och med in i Egypten och la beslag på den här remsan längs Medelhavet, södra Palestinas kust, remsa, Gaza-remsan som vi kallar den idag. Och där byggde de upp en stark politisk militärmakt, väl organiserad med befästa städer som Askelon, Ekron, Gat och Gaza, står det. Filisterna kom att bli Israels svåraste fiender under en lång tid. Och nu har du ett andligt svagt Israel. Och det innebar gyllene tillfällen för filisterna att attackera. Och det är vad de gör nu i fjärde kapitlets inledning. De står vid norra gränsen, sin norra gräns vid Afek, mitt emot Ebenezer på den israeliska sidan. Och i den första sammandrabbningen mellan filisterna och israeliterna så förlorar israeliterna 4000 man. Chockade av nederlaget samlas generalerna för att analysera orsakerna till nederlaget, vers 3. Och där ställer man en mycket bra fråga. Man säger så här till sig själva: varför har Herren idag låtit oss bli slagna av filisterna? De insåg alltså att Herrens hand var med i nederlaget. Men man rannsakar dock inte sig själva för att se om felet kunde ligga i deras gudsrelation. De skyller nästan bara likasom på Gud. Egentligen borde de, om de hade varit hemma i skrifterna på den här tiden, genast förstått orsaken utifrån tredje Mosebok 26. Vi måste söka Gud. Vi måste söka Herren, få förlåtelse och upprättelse. Men istället går man vidare med ett mycket ödesdigert knep. Man säger: låt oss hämta hit Herrens förbundsark från Silo, för att den må komma och vara ibland oss och rädda oss från våra fienders hand. Om vi bara får hit arken, så ska den bringa oss lycka i striden. Arken var nu visserligen det allra heligaste föremål som man ägde i den israelitiska gudstjänsten. Den stod ju där inne i det allra heligaste rummet. I arken låg de två stentavlorna på vilka de 10 budorden var nedtecknade. Ovanpå arken var nådastolen i gyllene guld, över vilken keruberna höjde sina vingar. Och det underbaraste av allt, detta var under hela gamla testamentets tid den plats där Gud i synligt avseende uppenbarade sin härlighet. Arken kallades därför ofta för Guds tron, han som tronar på keruberna. Under hela ökenvandringen hade det varit en molnstod som stod upp ifrån arken. Och om natten så var det som en eldstod. Men nu trodde Israels folk att om man bara hade arken med sig, så var det lika som en garanti för att man också hade Gud med sig. Ja, det gränsar till den sed som var förekommande bland antikens krigare, att de tog med sig sina avgudar ut på slagfältet för att garantera sig framgång och seger. Vi läser om det längre fram i Samuels böckerna. Men här visar Israel en större förtröstan på ett yttre föremål än på Gud själv. Mera förtröstan på en symbol än på det som symbolen symboliserade, Guds närvaro. De insåg inte att deras Gud var en Gud som ju var allestädes närvarande, inte bunden till arken i tabernaklet. Jeremia säger en gång, eller Herren genom Jeremia: är jag väl en Gud endast på nära håll, säger Herren, och inte en Gud också i fjärran? Är jag inte den som uppfyller himmel och jord? Gud finns överallt. Men Israel tycks också ha blivit lite vidskepliga i sitt sätt att hantera arken. I det att de nu tycks tro att det var någon slags gudomlig kraft förknippad med själva arken, istället för direkt ifrån Gud. För det står ju: låt oss ta hit arken, så ska den rädda oss. Det står inte: så ska Gud rädda oss, utan så ska den rädda oss. Arken rädda oss. Så som arken skulle vara någon slags maskot som i kriget skulle bringa dem lycka. De förtröstade på ett föremål istället för på en levande Gud. De förtröstade på ett yttre medel, en yttre form, istället för på en levande relation med Gud. Den yttre formen kan så lätt bli viktigare än det inre livet. Vi är inte så hemskt långt borta ifrån vad som hände den här dagen för över 3000 år sedan. Samma fara lurar över oss. De trodde de kunde manipulera Gud med hjälp utav ett föremål, med hjälp utav en form, med hjälp utav arken. Bara de hade arken ibland sig, så trodde de att de hade en garanti för att Gud och Guds kraft var med dem i striden. Vi kanske tycker det här verkar främmande för oss, men israeliternas beteende den här dagen har upprepats många gånger genom historien i olika variationer. Och faran finns hos oss idag. Faran att se på Gud på ett så mekaniskt och ytligt sätt, och där vi alltid liksom är mer intresserade av att få ut någonting av denne Gud än av vad vi är av att söka Gud för hans egen skull. Att utnyttja Gud. Några hundra år senare i Israels historia så måste konung Hiskia där nere i Juda sönderkrossa den där kopparormen, du vet, som Mose hade gjort en gång ute i öknen på Herrens befallning och hängde upp på en träpåle. Han måste sönderkrossa den. Varför då? Jo, folket hade börjat tända offereld åt den där kopparormen, och man föll ner för honom och man kallade honom Nehustan. Ja, jag har stora frågetecken inför Madonna-bilder, inför helgonbilder, inför helgonreliker som tycks inbjuda människor till tillbedjan av någon anledning. Och jag mår lite illa också när slalomåkarna längst upp i pisten innan starten gör sina korstecken inför åket. Är det någonting annat än magik? Är det någonting annat än en ömklig förtröstan på yttre tecken? Vi får inte utesluta att det kan vara äkta bön i allt detta. Men visst finns faran där, i radbanden, i små kors som man använder. Ofarliga i sig själva, men vad händer när människan tror sig kunna påverka Gud och Guds kraft med hjälp av dessa yttre ting? En del rabblar Fader vår för att känna sig säkra i sin ångest, som om själva rabblandet av en bön i sig själv hade någon magisk kraft. Bibeln som bok kan också bli ett föremål som vi tror besitter någon slags magisk kraft. Bara när den ligger framme på bordet så ska det säkert ordna sig. Bilder på Jesus, ja, till och med dopet och andra riter som är helt legitima, kan vi ladda i vår mänskliga naturs svaghet med någon slags magisk kraft. Till och med böner alltså kan få denna magiska betydelse för oss, då vi frestas att tro att om vi bara använder rätta böner och rätta uttryck och rätta ord, dra till med de rätta formlerna i våra böner, så har vi bundit Gud att handla som vi vill. Då ska vi ha framgång mot det onda. Det trodde israeliterna den här dagen också. Och då är vi tillbaka till de farhågor som David Wilkerson gav ord åt i min inledning. Magik är ju inget kristet ord alls. Det betyder ju att man försöker vinna kontroll över någonting i sin omgivning med hjälp av övernaturliga medel, till exempel spådom, trollformlar, besvärjelseakter och andra okulta riter. Magik är avsedd att ge människan vad hon annars inte skulle kunna uppnå med bara sin naturliga mänskliga förmåga. Och det är ju tragiskt om bönen får en magisk karaktär för oss. För då handlar det inte längre om en livsrelation till Gud, utan om ett sätt att försöka utnyttja Guds kraft, att få honom att svara på våra böner, att manipulera Gud. Det är farligt när vi börjar leta efter en bruksanvisning för hur vi ska få Gud att svara på våra böner. Det är farligt. Gud vill att vi ska förstå att han söker oss, och han vill att vi ska söka honom i första hand för hans egen skull. Och han är större än alla våra böner, än alla våra sätt att bedja, än alla våra sätt att formulera våra böner. Och han ser till hjärtat och han vet allt. Vi kan inte manipulera Gud genom våra böneord. Hemligheten till Guds kraft ligger inte i våra ord. Endast Gud äger kraft att i sitt talade ord förvandla. Gud sa det och det vart. Gud sa det och det blev. Vi får aldrig förfalla till att använda bönen som en magisk formel som vi ropar över människor. Vad Gud gör för oss, det gör han aldrig för oss på grund av vårt sätt att bedja. Han gör det aldrig för att vi lyckats använda de rätta orden. Och han låter sig inte bindas vid våra uttryckssätt så att han därför måste lyda vår befallning. Min vän, Gud tar inte alls befallning från någon människa överhuvudtaget. Du skärva bland skärvor, människa, ett stoftkorn i hans hand. Vem är du som skulle upphöja dig mot den högste och befalla honom? Vet du vad din plikt är? Din skyldighet som människa är att falla ner och tillbedja honom, den högste, din skapare, i stor vördnad och glädja dig över att du får vara i hans närhet och förundras över att han låter sin välsignelse flöda och till och med svara på bön. Det faktum att Gud har valt att göra mycket för oss har ingenting med våra metoder eller förtjänster att göra, utan endast med hans nåd att göra. När Gud svarar på din bön så är det inte för att du äntligen funnit de rätta orden eller det rätta sättet att bedja på, utan endast därför att Gud är nådig, och det är han. Men bönen är i första hand till för att föra oss och föra dig nära Gud, så att du kan prisa honom och glädjas över hans närvaro och få förtroende, ännu större förtroende för de möjligheter som han har i sin hand. Och liksom bönen så kan också Guds ord ibland missbrukas om vi använder det som en magisk formel. Bibelord som kastas ut som besvärjelseformler. Det är att missbruka Guds ord. Guds ord är inga besvärjelseformler med vars hjälp vi frigör kraft eller binder Gud att göra vissa saker. Eller jagar det onda på flykten med. Guds ord är till för att vi ska lära känna Gud, den högste, och förstå att han är större än den som är i världen. Och att det ingen orsak finns att frukta. Ja, när man nu kom till Silo för att hämta arken den här dagen, så hade tyvärr inte de båda prästerna Pinehas och Hofni någonting att invända. Det borde de förstås ha gjort. Istället så tycks de helt enkelt ha ställt upp på det här förslaget, kanske i hopp om att det skulle bringa dem ytterligare någon slags vinning. Kanske de skulle bli väldigt populära den här dagen att få marschera med arken ut i striden. För om det här visade sig framgångsrikt skulle det ju innebära att de här två prästerna förfogade över Israels mäktigaste maktmedel. Och det var ju inte så dumt. Eli kanske förstod att det här var galet. 98 år gammal, svag, starrblind. Han hade aldrig haft någon talan över sina söner. Vad hjälpte det om han invände? Samuel då, den unge pojken, han förstod också att det var fel. Och vi ser inte honom i följet när arken kommer till slagfältet. Han stannade kvar i Silo, i tabernaklet, som nu saknade sin ark. Kanske också han sörjde som Eli sörjde. Han visste nog redan nu att ingen seger skulle ges Israel förrän de vänt om till Gud. Det var en andlig orsak till nederlagen på slagfältet. Arken var visserligen det heligaste och det dyrbaraste föremålet i tabernaklet, Gud tronade ju ovanpå arken, men den kunde ändå aldrig ersätta Gud själv. Och man kunde aldrig vinna någon andlig seger med oomvända hjärtan, hur mycket man nu bejublade arkens ankomst till slagfältet. För nu ska ni få höra, det står i vers 5. När arken kom in i lägret så höjde hela Israel ett stort jubelrop så att det dånade i marken. Ja, det var jubel och glädje det. Kan du tänka dig att man var så starkt hänförda och jublade så högljutt över någonting som egentligen saknade verklighetsgrund? Och just det här har skrämt mig. Deras glädje byggde på en total villfarelse. Ändå var den så stark. Men glädje och hänförelse är tydligen ingen garanti för att Gud verkligen är ofärde. Och det här har skrämt mig. Det går tydligen att piska upp en stämning utan att det finns något verklighetsinnehåll. Men det var en glädje och ett jubel som till och med filisterna bävade inför. Och inget fel på glädjen inte. Och inget fel på jublet inte. När filisterna fick höra det så sa de: vad betyder detta stora jubelrop i hebreernas läger? Och så fick man höra att arken hade kommit dit. Då blev filisterna förskräckta, till de tänkte: Gud har kommit in i lägret. Ja, de tolkade det som så, om det också var felaktigt. Och de sa till varandra: ve oss, något sånt har inte hänt förut. Vem kan rädda oss från denne väldige Guds hand? Det var ju denne Gud som slog egyptierna med alla slags plågor i öknen. Observera att filisterna kände väl till Israels Gud och hans makt och hans kraft. Ryktena hade gått från Egypten om vad Gud hade gjort där för 300 år sedan med Israels folk. Men ändå hade man inte böjt sig för den guden, utan man bestred honom också denna dag. Filisterna fattar märkligt nog ändå mod och ger sig i strid med denna jublande israeliska härskara. Och kanske till sin egen förvåning så tillfogar man denna dag Israel ett mycket stort nederlag. Vers 10 och 11. Så stred nu filisterna och israeliterna, blev slagna och flydde var och en till sin hydda, och nederlaget blev mycket stort. Av Israel föll 30 000 man av fotfolket. Och nu ska ni få höra. Dessutom blev Guds ark erövrad. Och Elis båda söner, Hofni och Pinehas, blev dödade. Vilken fruktansvärd tragedi! 30 000 av Israels män stupade i striden. Tusentals kvinnor blev änkor den dagen. Tusentals barn miste sin far. Tusentals kvinnor, mödrar och fäder, miste sina söner. Sorgen var stor, bedrövelsen och bestörtningen obeskrivlig. Och det mest ofattbara av allt, arken hade blivit tagen. Arken som var deras stora trumfkort ju, som skulle ju garantera dem seger. Den lät sig erövras av filisterna, och prästerna som skulle sköta den låg döda på marken. Försökte man samla sig efter detta stora nederlag. En benjamit fick det tunga uppdraget att springa de 4 milen till Silo för att meddela Eli vad som hänt. Och han kom fram samma dag, står det i vers 12, med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud. Uttryck för djup sorg. Den gamle Eli satt där på sin stol vid vägen och anade oro. Ja, det står att hans hjärta bävade av oro för Guds ark. När budbäraren kommer in i staden Silo och berättar vad som har hänt, och den tragiska nyheten snabbt sprider sig i staden, så höjer hela staden upp ett klagorop. Och när Eli hör detta klagarop så frågar han: vad betyder detta larm? Då skyndar mannen med budet dit och berättar för Eli. Eli som nu var 98 år gammal, hans ögon starrblinda så att han inte kunde se. Och mannen sa till Eli: jag är den som har kommit från slagfältet. Jag har flytt idag från slagfältet. Eli frågar: hur har det gått, min son? Budbäraren svarade och sa: Israel har flytt för filisterna. Mycket folk har stupat. Dina båda söner, Hofni och Pinehas, är också dödade. Och dessutom har Guds ark blivit erövrat. Detta var för mycket för gamle Eli. Först Israels stora nederlag, sedan hans båda söners död, och till sist arken erövrad av filisterna. Det var det fullständiga nederlaget. Det kunde inte bli värre. Det avgörande beviset för Eli på att Gud hade lämnat Israel. Det fanns inget hopp kvar. Och när budbäraren nämner detta om arken, så rycker Eli till, lutar sig bakåt, faller bakåt och slår sig så illa att hans nacke bryts i fallet. Och han dör en hastig död. Och så slutar kapitel 4 med en mycket tragisk kommentar över det öde som troligen också samma dag drabbade Elis son hustru, Pinehas hustru. 19 och 20. Det står om denna son hustru att när hon fick höra ryktet om att Guds ark var erövrad, att hennes svärfar och hennes man var döda, sjönk hon ned och födde sitt barn till födsloverkarna kom över henne. Och när hon då höll på att dö i sitt barnaskap, så sa kvinnorna som stod omkring henne: frukta inte, du har fött en son. Man försökte uppmuntra henne, men livet gick inte att behålla. Hon svarade ingenting, brydde sig inte om det. Hon kallade gossen Ikabod. Och hennes sista ord där på dödslägret är alltså: Ikabod skall han heta, som betyder utan härlighet. Ty härligheten är borta från Israel, syftande på Elis död, sin mans död och arkens erövrande. Och så ligger där ett spädbarn och skriker utan mor, utan far. Denna sorgliga dag i Israels historia, då ett helt folk levde i bestörtning. Hur kunde detta hända? Ett folk var det som inte kände sin Gud, men ändå självsvåldligt gav sig ut i den andliga striden i tron att de skulle kunna manipulera med Guds kraft på ett nästan magiskt sätt. Vad lärde sig Israel av detta, tror du? Ja, de lärde sig säkerligen att människan inte kan utnyttja Gud, inte kan manipulera honom. Men det skulle dröja ytterligare 20 tunga år, vi ska komma till det sjunde kapitlet, innan Israel fick uppleva verklig hjärteomvändelse. Och när det skedde, så står det att när filisterna då drog upp, samma dag som Israel hade omvänt sig och väckelse hade kommit över folket, när Samuel hade trätt upp och uppfordrat dem att omvända sig från sina avgudar, när de var renade från avgudarna och fienden genast kom över dem, så står det att Herren kom över filisterna. Nu var Herren med sitt folk, och han lät ett tordön ljuda över filisternas här, så förskräckelse och förvirring kom över hela hären. Herren stred för sitt folk därför att de hade omvänt sig och nu var lämpade för den andliga striden. Vad lärde sig filisterna av erövrandet av Herrens ark? Ja, någonting som är högst viktigt för oss att förstå när det gäller frågan om Bibelns Gud och andra religioner. I kapitel 5 nästa söndag ska vi tala om just det. Men låt oss nu avsluta med de här uppmaningarna till oss att aldrig förtrösta och på yttre former, inte ens på en kyrkbyggnad. Den garanterar ingen väckelse. Den garanterar inte att församlingen växer. Inte ens på möten. Väckelsemöten kan vi kalla det, men det är ingen garanti för att människor kommer till tro. Låt oss inte luras av några som helst former och yttre riter eller ritualer, utan låt oss vara drivna av en längtan att lära känna den levande Guden. Han finns överallt. Han finns med i din vardag. Låt oss söka honom för hans egen skull. Har du gjort det? Eller söker du honom bara för att ha honom som springpojke i ditt liv? Hjälpa dig när du kommer i kläm. Mina vänner, vi har en andlig strid att utkämpa. Och vi får aldrig Gud med oss i den striden om vi har denna ytliga syn och relation till Gud. Vi måste rena oss från våra avgudar. Vi måste rensa bort våra avgudar ifrån våra liv. Vi måste omvända oss ifrån hjärtegrunden till den levande Guden för att vi ska bli rustade för den andliga striden. Annars får vi aldrig uppleva någon seger. Hur ska du kunna räkna med någon seger i ditt liv så länge du lever i ouppklarad synd? Hur ska du kunna räkna med det? Du har inte råd, min vän, med att ytterligare låta tid gå förlorad i ditt liv. Du är nämligen som människa kallad att leva ett liv till Guds ära. Låt ingenting hindra dig längre. Det är idag som du måste bli redo för striden. Idag är det. Och idag kan du bli redo för striden. Det är idag som du måste vända om till Gud. Och idag kan du vända om till Gud. Vill du det?